I september månads talbokstips ska vi bege oss till Simrishamns bibliotek. Här har fyra av bibliotekets anställda valt bland böcker som under åren väckt bestående minnen. Och för en del handlar det om böcker som de läst om, både en och flera gånger. Först ut bland tipsarna är bibliotekschefen Kristin Rosenberg.
Det är en bok jag har ett minne som jag har läst tidigare också och som jag gärna vill prata om. Det är en väldigt bra bok som handlar om sorg. Och det är många människor som har erfarenhet av det, så det känns bra att läsa om det. Och det är en mycket, mycket duktig författare också, med ett fint språk. Boken Ett år om magiskt tänkande av Joan Didion, en talbok med text. Speltiden är 6 timmar och 48 minuter och inläsare är Kerstin Andersson.
Då får du berätta om boken.
Det handlar ju då som sagt om ett sorgeår. Didion, författaren, hon är ju en mycket känd och hyllad författare och journalist i USA. Och hon drabbas av att hennes make dör väldigt hastigt i en hjärtattack. Och de har varit gifta i 40 år, så det är naturligtvis en stor chock. Och det är nyårsafton 2003. De har precis satt sig vid bords i sin stora lägenhet i New York. Och plötsligt så slutar hennes man prata. Han har dött i en hjärtattack. Och alla upplivningsförsök misslyckas och Didion då börjar inse att hon måste fortsätta sitt liv ensam. Samtidigt så ligger deras gemensamma dotter Quintana på sjukhuset och de har varit och hälsat på henne samma dag. Och det är naturligtvis en chock för hon är mycket, mycket sjuk. Och i den här berättelsen så rör sig Didion med väldigt lätt hand mellan olika episoder i deras långa liv tillsammans. Det är vänner som kommer och går och hur de arbetar tillsammans. De reser och hela Quintanas uppväxt. Och allt detta varvas då med beskrivningar av hur hon hanterar sorgen och saknaden efter den man hon har delat så många år med. Ett år av magiskt tänkande är på samma gång hjärtskärande och saklig när hon i backspegeln försöker förstå den tid som följer då efter sin makes död. Berättelsen rör sig så naturligt mellan olika tidsplan och platser, så skapar den därmed liksom ett liv som är så väldigt, väldigt lätt att fascineras av.
Vad hände med dig själv när du läste den här boken? Fick du själv några sådana här tankar, jag tänker med tanke på pandemin och allt som har varit nu?
Ja, så alla människor har erfarenhet av sorg och den här boken gör att man själv reflekterar över hur man reagerar på sorg och hur man kan tänka och hur man då i och med sorgen också reflekterar över sitt liv. För det blir en kombination mellan att man sörjer och att man då tänker över sitt liv bakåt. Det är det Didion så väl beskriver i boken, att sorgen vävs ihop med hela livet. Så det är nog de tankarna jag tar med mig efter att ha läst den här boken.
Nu så har det kommit in en ny person som ska berätta om en bok här. Vad heter du?
Jag heter Sara Meijer och jobbar på Simrishamns bibliotek.
Och vad är det för bok du har valt?
Jag har valt en ungdomsbok faktiskt. Tordyven flyger i skymningen av Maria Gripe.
Men det här är en bok som har många år på nacken.
Den kom faktiskt som radioföljetong först, sändes 1976 första gången. Sen skrev Maria Gripe om den till en bok och den kom ut 2 år senare tror jag. Det handlar om syskonen Jonas och Annika och deras vän David. Och de bor i en by i Småland som heter Ringaryd. Och det är sommarlov och Jonas har precis fått en kassettbandspelare i födelsedagspresent. Och han fascineras av alla ljud och spelar in allt från inkommande tåg till tjuvlyssnade telefonsamtal. Annika, hon får i uppdrag att vattna krukväxterna i Selanderska gården under sommaren när innehavaren är borta. Och hon får sällskap dit av Jonas och David. Och nu börjar märkliga, oförklarliga saker hända. En gammal dam ringer till Selanderska gården och inleder ett parti schack med David per telefon. Och vem är hon egentligen? Jonas upptäcker att ljud har kommit in på bandet som han inte har uppfattat tidigare. Och det är svaga viskningar som säger någonting. Tordyvlar dyker upp på oväntade ställen. Och det finns en krukväxt med hjärtformade blad i huset. Och den krukväxten verkar ha ett eget känsloliv. Och i ett vindsrum på Selanderska gården så hittar de gamla brev. Och i dem får de lära känna Emily Selander som bodde i huset i mitten av 1700-talet. Och Andreas som var lärjunge till Linné. Och deras kärlekshistoria som var rätt så tragisk. Och i de här breven talas också om en 3000-årig egyptisk staty som Andreas tog hem från sin resa till Egypten. Och tillsammans med prosten i byn Lindroth så påbörjar de här ungdomarna efterforskningar för att ta reda på var statyn kan befinna sig nu. Och till sist kommer hela historien om Emily och Andreas och den egyptiska statyn i dager. Och den här boken är spännande och den är lite kuslig, rolig faktiskt och sorglig. Och de här övernaturliga inslagen och de synnerligen sympatiska ungdomarna och den historiska tidsresan som vi får följa med på gör boken oemotståndlig, tycker jag. Och den räknas alltså som en ungdomsbok men kan absolut läsas av vuxna. Den här boken finns som talbok med text. Och som talbok är speltiden 9 timmar och 18 minuter och inläsare är Marianne Ekenbjörn.
Och sen har du en bok till och den är mycket nyare.
Ja, den är från 2021 och det är en talbok med text som heter Möjlighet till självhushållning av Karin Jansson. Och speltiden är 11 timmar och 39 minuter.
Är det här en faktabok eller är det en roman eller vad är det?
Nej, det säger faktiskt undertiteln på boken. Den säger en feelgood-roman med fötterna på jorden, kallar hon det för. Den här handlar om ett ungt par som heter Kajsa och Basse och bor i en lägenhet i Örebro. De är rätt så trötta på sina jobb, båda två, och på att leva det här inrutade stadslivet. Deras förhållande knakar lite i fogarna så de går i parterapi. Och Basse särskilt drömmer om att bli självförsörjande på grönsaker. Och han drömmer också om att snickra egna möbler. Och Basse han hittar en annons om en gård med möjlighet till självhushållning i tidningen. Och den är till uthyrning. Och han övertalar Kajsa att de ska gå och titta på den. Det visar sig att det finns två hästar och en katt på gården som hyresgästerna förväntas sköta. De bestämmer sig för att göra ett försök och flytta dit. Och paret hoppas då att flytten ut på landet ska bli den förändring som deras förhållande behöver. Att de ska komma varandra närmare i lugnet på landet. Och Basse han ger sig entusiastiskt i kast med att så savojkål och kålrabbi och få igång den gamla sågen som finns på gården. Och Kajsa får ta hand om djuren och jobbar som frilans. Men tomtebolyckan varar inte länge. Hästarna rymmer, katten får njurproblem, kålen äts upp av larver och grannen Per-Arne är en riktig besserwisser och lägger sig i det mesta. Och det finns en person i Kajsas förflutna och i Basses som Kajsa absolut inte vill träffa igen. Denna person kommer förstås på besök till gården och vänder upp och ner på allt. För mig är det mycket igenkännandets glädje att läsa om det här parets nybörjarförsök att odla och klara sig själva på landet. Och att boken hör till kategorin feel good hindrar inte att det finns mörkare stråk i den. Allting ordnar sig förstås till det bästa på slutet, men kanske inte alls så som man väntat sig.
Och den tredje talbokstipsaren på Simrishamns bibliotek är bibliotekarie Jakob Haväng som har två böcker att tipsa om.
Den första boken jag har valt det är Minnen av Torgny Lindgren som finns som talbok och är inläst av Hans Bergqvist. Och den har en speltid på 5 timmar och 3 minuter. Minnen är då Torgny Lindgrens näst sista bok och i mitt tycke då hans allra bästa. Om man som jag älskar Torgny Lindgrens böcker så är hans memoarer en måste-läsning. Helt oumbärlig faktiskt. Det var så att Torgny uppmanades ofta genom åren av olika förläggare på olika tidspunkter att skriva ner sina memoarer. Men problemet var, och det försökte han också förklara för sina förläggare, att han ansåg sig inte ha några minnen. Han litade helt enkelt inte på sitt minne eller på minnet. Trots detta lyckades sen då författaren och till sist övertalas om att skriva ner sin levnadshistoria, om än på sitt eget lite särregna speciella lindgrenska vis. Formen känns igen från hans tidiga romaner och hans prosa liknar ingen annan i sin komplexa enkelhet. Lösryckta drömmar flyter ihop med förrädiska minnesfragment och hallucinationerna är svåra att skilja från det som faktiskt ägt rum. Är det skröna eller verklighet? Man lämnas som läsare aldrig i någon riktig visshet utan man famlar hela tiden. Ändå slås jag när jag läser Tony Lindgren av hur fantastiskt enkelt det är att kliva in i hans unika språkvärld. Sanningen är kanske svårfångad, men Torgny, han är inget annat än övertygande i sin berättelse. Hans prosa, den är kristallklar och helt fulländad. Det finns inget onödigt, överflödigt. Han lyckas på något vis med konststycket att han ger sina meningar och berättelser både ett djup och ett allvar, och samtidigt behåller han någon slags grundläggande humor och lätthet i sina berättelser. Och han gör det allt i en enda dubbeltydig, mångbottnad mening. Han är språket och stilistikens mästare och han lyckas i den här boken fånga några bestående livsavgörande ögonblick av sitt liv, som också säger någonting om hur det är att vara människa. Men några minnen är det inte tal om, utan i hans memoarer når han någon slags formmässig fulländning. Hela hans författarskap, författarens hela väsen och livsåskådning, det kokas liksom ner till sin renaste form. Minnen, det är helt enkelt en ren läslycka för en Torgny-älskare.
Ja, det hörs verkligen att du har tyckt om den.
Ja.
Hur många gånger har du läst den?
Kanske ett tiotal gånger skulle jag tro.
Och den håller för att läsa 10 gånger?
Det är en sån bok som man kan liksom gå tillbaka och läsa stycken av. Alltså, det är inte så att jag läser kanske hela, det gör jag också. Men ofta kan jag liksom komma i tanke om något stycke ur boken eller ett kapitel kanske. Så går jag tillbaka och läser det för att jag tycker det är så fantastiskt. Bara språket liksom. Men både det att det finns ett djup och liksom en lätthet och ett humor. Alltså det är både roligt samtidigt som det han menade på fullast allvar. Och det vet jag ingen annan författare som lyckas med.
Och nästa bok som du har valt?
Ja, då har jag valt Brott av Ferdinand von Schirra. Som också är en talbok inläst av Bengt Renfors. Och den är på 5 timmar och 23 minuter. Det intressanta med Ferdinand von Schirra är att han är en av Tysklands allra största författare och har haft stora internationella framgångar, men han har aldrig slagit igenom i Sverige. Det är enbart genom Lindelöfs, ett väldigt litet förlag, som han finns att läsa på svenska. Och hans författardebut Brott innehåller då 11 korta berättelser om just brott, men det är absolut ingen deckare. Den här boken handlar istället om, inte om brotten i sig, utan om människorna bakom brotten, om offrarna, om förövarna. Och så rör sig i bakgrunden den här försvarsadvokaten då. Och i Brott så skildras bland annat hur en omtyckt och respekterad läkare efter 40 års äktenskap slår ihjäl sin fru med en yxa. Hur en beskedlig man tar livet av 2 stycken nynazister med väldig precision. Och en lovande cellist dränker sin bror av barmhärtighet. Och alla de här brotten då, de skildras väldigt nyktert och medkännande sätt, och handlingarna framgår som lite mer begripliga. Och även den vidraste av alla handlingar får liksom fler dimensioner. Efter 20 år som advokat i Berlin bestämde sig författaren då von Schirra att dela med sig av sina erfarenheter i novellform. Och debuterade som författare först vid 45 års ålder. Och sen dess har det blivit flera kritiker rosade och hyllade novellsamlingar kring liknande teman som skuld och straff. Och alla böcker har samma liksom stilrena, enkla språk och är nästan dokumentära i sin form. Och även om berättandet är väldigt avskalat så är det aldrig förenklat. Och det von Schirra gör så bra är att han kan liksom med sparsmakat språk andas liv i historien och skildra karaktärer med ett psykologiskt djup som ingen annan författare har läst. Och det är helt enkelt väldigt stor berättarkonst.
Och det sista boktipset, det kommer från bibliotekarien Johanna Ekström.
Det är vinternoveller av Ingvild H. Rishøj, den norska författaren. Och det är en talbok med text och speltiden är 4 timmar och 2 minuter. Och inläsare är Camilla Bard. Och det här är 3 noveller och jag blev alldeles golvad av dem när jag läste dem för några år sedan. Och hon har blivit otroligt hyllad både i Norge och även nu i Sverige sen hon kom ut med denna. Och det gemensamma med alla de här tre novellerna är att de handlar om klass, om barn i social utsatthet och hur man kämpar i uppförsback om man föds in i en låg klass, trots att alla ju borde födas med samma förutsättningar. Detta är självklart ganska tunga och drabbande liv att läsa om, men Ingvild, hon skildrar en enorm medmänsklighet som ger oss hopp i alla tre novellerna. Och det är det som jag tycker gör hela den här novellsamlingen så briljant. Att trots tunga ämnet så finns det hopp både i deras liv och i språket. Hon vill inte utse några syndabockar genom att säga att det finns onda eller goda, utan hon vill skildra vanliga människor som gör rätt ibland och fel ibland. I den första novellen som heter Vi kan inte hjälpa alla möter vi en ung mamma vars dotter kissar på sig ute i den kallaste vintern. Hon har inga pengar till att gå in och köpa nya trosor eftersom de nyss gått förbi en tiggare som de gett pengar, trots att de inte har några egentligen, men de gav den sista. Så de har heller inte råd med bussen hem, men de måste ju ha ett par nya trosor eftersom det är så kallt. Och mer än så vill jag inte avslöja eftersom novellerna är relativt korta, men vi får i alla fall en inblick i hur familjesituationen blivit som den blivit. Det viktigaste jag vill ha sagt är att den empati som Ingvild H. Rishöj hyser för sina medmänniskor smittar läsaren. Jag känner otroligt starkt för karaktärerna och det är detta som gör boken till något utöver det vanliga. Och jag vill även tipsa om hennes senaste roman då, som heter Stargate, en julberättelse, som även den finns som talbok.
Och den här boken, den är lite äldre, men trots det så du minns den sen du läste den.
Verkligen. Jag läste den 2019, vintern där, så det är inte så gammal. Men det är en av dem jag tipsar mest om här på biblioteket.
Och så håller du dig för hjärtat.
Ja. Och den är väldigt fina människor som skildras och får ta plats i litteraturen.
Sist hörde vi Johanna Ekström. Och de andra tipsarna från Simrishamns bibliotek var Kristin Rosenberg, Sara Meyer och Jakob Haväng. Reporter var Åsa Kjellman i Risi. Och böckerna de tipsade om var alltså Johan Didions Ett år av magiskt tänkande, Maria Gripes Tordiven flyger i skymningen, Karin Janssons Möjlighet till självhushållning. Inläsaren där heter Kina Hermansson. Torgny Lindgrens Minnen, Ferdinand från Schiracks brott och Ingvild H. Rishöjs vinternoveller.